When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Berget vidare till Marcus Rosenberg. Här kommer tionde målet för året.
Marcus Rosenberg den här gången som nickar in den där till Marcus Rosenberg. Nu kan det hända saker. Marcus Rosenberg. Han är den stora guldhjälten. Visst är det
helt otroligt
att Marcus Rosenberg i den sjätte tilläggstidsminuten, det absolut sista som händer i matchen, avgör mot Dynamo Kiev och blir bjäntarnas hjälte i sin sista match.
Vad säger man en dag som denna? Den kärleken jag har för er, för denna klubb, för att jag har fått uppleva lagkamrater, ledare, men framförallt att klubben har format mig till den jag är idag.
Det är väl få spelare som lyckats sätta ett lika stort avtryck på en svensk klubb som Marcus Rosenberg gjorde efter återkomsten till Malmö FF 2014. Under 5,5 år som spelare bidrog han till SM-guld, Champions League-spel och att klubben blivit den ekonomiska gigant som han är idag. Efter spelarkarriären var över valde Rosenberg att bli agent och starta firma tillsammans med Petter Andersson, den gamla Hammarby-spelaren. I podden talar Rosenberg om att de har resurser att jobba långsiktigt, men att det också är en helt ny värld jämfört med när han själv var en ung talang.
Dagens ungdomar har extremt bråttom, men det är också för att de blir pumpade med informationen hela tiden via sociala medier. Det är lätt att bli påverkad att man bryr sig mer om vilka skor man har på sig än hur man presterar. Man ska ha recovery pants och man ska dricka dittan och dattan, men sen glömmer man ibland bort att det handlar om de 90 minuterna som är på fotbollsplanen.
Naturligtvis talar vi om hans klient Anel Ahmedhodzic och besvikelsen över att Malmö FF inte ville sälja när det blev spel i Champions League för klubben.
Klart den är stor. Det är väl det som är det första. Framförallt Anel sa att han skulle lämna och känna att han var redo.
Givetvis talar vi om dagens Malmö FF och även om Rosenberg led med sina vänner Brang Safari och Rasmus Bengtsson, som bägge hamnade i kläm när Jon Dahl Tomasson tog över, så hyllar den tidigare MFF-anfallaren den danske tränaren som är så internationellt tuff och hård som Malmö FF behöver.
Man var väl orolig för hans erfarenhet från början, men just erfarenheten till med sig som spelare och det han har lärt sig i Holland, det visar han ju nu. Men det är klart, det skiljer sig. Sen så ska det kunna finnas svenska tränare som också är tuffa och hårda och har det internationella tänket. Men just där Malmö FF är idag så tror jag det passar med den mentaliteten, om det är utländsk eller svensk. Men just den mentaliteten som Jon har tror jag passar.
Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om att ta sig fram i agentvärlden som ofta anklagas för att vara korrupt. Om saknaden från tiden som spelare. Om varför ett jobb inom Malmö FF aldrig riktigt var nära. Om att många gamla spelarkollegor från tiden som utlandsproff nu har positioner i olika klubbar. Om att han inte sörjer att det inte blev mer spel i landslaget. Och om starka känslorna kring det nedflyttade Werder Bremen. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
39.
Bor?
Höllviken.
Familj?
Fru, två barn och en hund.
Utbildning?
Ja, det är inte mycket. Det är gymnasiet.
Lön?
Pension just nu.
Vad kör du?
En Porsche.
Vad läser du?
Tyvärr alldeles för lite.
Vad tittar du på?
Ser jag. Casa de Papel just nu.
Vad lyssnar du på?
Radio. Poddar.
Vad spelar du på?
Spelar inte mycket faktiskt.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang om du får välja en?
Oh, svårt. Det är nog Salzburg, Champions League med Malmö.
Vilken skulle du klassa som din främsta merit som fotbollsspelare?
Ah, det är så svårt alltså. Men kanske Champions League med Malmö också.
Har du någon tröja som du är glad att du har bytt till dig under karriären?
Jag har ju några styckna. Beckham kanske.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Pass.
Vem är den bästa du spelat med eller emot?
Messi.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
När det behövs.
Vilket köp ångrar du som alla fotbollsspelare har köpt för mycket grejer?
Ja, det är nu någon klocka.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa?
Matte.
När var du lycklig senast?
Jag är lycklig då.
När grät du senast?
När var det? Torsdags.
Ja, då kommer ju följdfrågan.
Nej, men det var Ronald McDonald. Vi hade en golfturnering för barnsjukhuset i Lund. Så det var en pappa som hade missat sin dotter som hade berättat en historia om det.
Det är ju Malmö FF i Champions League. Och eftersom du nämnde i faktarutan att det var stort spelare i Champions League. Hur är det att följa det vid sidan? Att plötsligt ska de ställas mot Juventus och Chelsea och Zenit Sankt Petersburg.
Nej, men det är jättestort. Man känner väl att man var med och byggde lite av det och sen så bara fortsätter de. Så att vet själv hur svårt det är. Så otroligt stort.
Och just att vara, det är ju ett par år sedan du slutade. Hur är det, rycker det fortfarande att du skulle vilja vara med de här stora stunderna?
Alltid. Jag var och kollade några allsvenska matcher, då var det ändå ganska lugnt. Jag vet inte om det har med publik att göra och hela pandemin, men när man väl var och kollade Rangers och kvalmatcherna så var det var tufft.
Hur bearbetar du det?
Jag har nu kommit fram till att jag måste få sakna det alltid. Och att det finns andra saker som är positivt med att sluta och andra saker som är roliga. Men kanske inte någonting som slår att vara fotbollsspelare.
Vad säger du om Malmös framfart? Just tog sig fyra kvalrundor och hela vägen in i Champions League och samtidigt ändå hänger med i allsvenska toppen.
Nej, otroligt starkt. Det är väl också som förening att man har växt på alla fronter. Det kan man säga nu. De värvningar som har tagits in. Och det är på ett sånt sätt ett året som vi Malmö tar sig in. Det är rättvist. Tittar man på våra matcher när vi kom in så kanske vi skulle förlorat ännu mer Salzburg borta. Det kanske var lite mer hemmaplanfördel och lite flyt detta året var det mer rättvist.
Just det du nämner, jag menar man ser en kanske lite mer internationell touch på laget med Korlak och Birmansevic och jag menar danska. Det är inte jättemånga svenskar jämfört med om man går tillbaka då när ni spelade. Det var Mange Eriksson, Erik Johansson, Forsberg, Isak Kisetin. Är det rätt kliv att ta det liksom att bli mer internationella?
Ja, men det tror jag. Sen får man aldrig missa det här och toppa det med egna produkter och svenska spelare. Men jag tror Malmö har kommit dit där de tar dem in en spelare från utlandet så är det en riktig toppspelare. Och den slår ut det mesta i allsvenskan och annars så tar man in det från Sverige och helst från det egna ledet.
Man har även gått lite internationellt på tränarsidan. Jag menar, du var ju med på Ove Rössler på slutet och nu är det Jon Dahl Tomasson. Han känns kanske lite tuffare än en svensk tränare och lite mer en internationell inställning. Vad är din bild av Jon Dahl Tomasson?
Ja, men det är väl det. Man var väl orolig för hans erfarenhet från början. Men just erfarenheten till med sig som spelare och det han har lärt sig i Holland, det visar han ju nu. Men det är klart, det skiljer sig. Sen så ska det kunna finnas svenska tränare som också är tuffa och hårda och har det internationella tänket. Men just där Malmö FF är idag så tror jag det passar. Med den mentaliteten, om det är utländsk eller svensk, men just den mentaliteten som Jon har tror jag passar.
Hur är det just det balanserandet mellan lite tuffare, lite mer kravställande och kanske lite mindre MBL-förhandling, att man ska förklara allting och liknande? Jag vet att du uppskattade Ove Rössler, kanske inte alla gjorde, men liksom han hade ju oerhörda resultat. Samma Jon Dahl Tomasson, du fick ju se på nära håll både Brang Safari och Rasmus Bengtsson hamnade lite vid sig. Alltså, hur balanserar man det?
Nej, men det är väl det som är det svåra. Det kanske inte finns någon tränare som klarar av det, förutom de i absoluta toppen kan jag tänka mig. Men det är ju det. Den tuffa mentaliteten och det här att man inte behöver förklara för spelarna varför de spelar och inte spelar. Kommer väl utifrån. Man har aldrig fått en förklaring när man var utomlands varför man inte spelade. Jämfört med Sverige där man kanske har en närmare relation till spelarna. Så det är väl det som skiljer.
Hur var det att se från sidan just liksom gamla kompisar som hamnade lite vid sidan?
Det är klart det är tufft just det här med att man flyttar hem. Både Berra och Ralle hade väl som mig också andra erbjudanden där man kunde tjäna mer pengar, men man kom hem för kärleken till klubben och då önskar man ju kanske att det blir ett lyckligare slut än vad det blev.
Om man ser en annan sak som Malmö ju pratar om som du är inne på, just det här med unga spelare, egna produkter. Hur ska man liksom samtidigt få in dem? För jag menar, Malmö tar ju fram mycket unga spelare, samtidigt då har man krav att gå långt och man tar in
skålar. Nej, men jag tycker precis som Malmö gör just nu. Det är en stor variation på startelvan när man kombinerar Europa och kommer med allsvenskan. Tittar vi på de spelarna som är uppe nu så är det många yngre talanger från Malmö som får chansen och det är många som kommer upp nu när Malmö har tagit det ännu ett kliv, så kanske det också blir ännu ett kliv att komma från U19 upp i A-laget, och då har man gjort så att man lånar ut spelarna istället att de får sen gör fotboll i ett år och sen är de mer redo. Så det är, jag tycker att Malmö är på rätt spår.
Du gjorde ju själv det, gick på lån till Halmstad BK. Är det en bra väg liksom att man istället för att stanna och kämpa i Malmö att gå till en klubb där man får mer speltid?
Jag tror först och främst att det är helt personligt. Man måste känna att man utvecklas man varje dag så kommer man bli en bättre fotbollsspelare. Sen när jag kom upp så var Malmö FF på en helt annan nivå. Då var skillnaden mellan U19 och A-laget var inte lika stor. Plus att du hade ett B-lag där alla spelade hela tiden. Du fick ju verkligen seniorfotboll i B-laget. U21-serien, nu hoppade Malmö till och med av. Det är för stor skillnad nu och sen är A-laget betydligt bättre. Så att jag tror man måste bara följa A-laget och hur starka de är och hur stark spelarna är. Så det är helt individuellt. Vissa passar i att träna och få något inhopp de första åren, och det fick jag i Malmö, och sen när jag kände att jag inte utvecklade länge så tog jag steget i Halmstad, så det passar mig. Så det är, i slutändan är det väldigt, väldigt personligt.
Hur mycket känner du att du har en del i sen din hemkomst? Jag menar, ni var med i Champions League 2 gånger, många SM-guld och så. Hur mycket känner du att din del är?
Från då är det klart att det är stort. Nu så är det ju inte så stort, men det man kan väl känna att man kanske har bidragit med är väl tron på att det är möjligt. Det är väl alltid svårast den första gången, så att ungefär då.
Det kommer in mycket pengar. Vad tycker du man ska satsa på? Ska man gå på mer internationella värvningar eller ska man plöja ner mer i sin akademi?
Ännu en gång, mixen. Helt klart, du ska lägga ner jättemycket pengar på ungdomsverksamheten. Den ska bli betydligt bättre. Allt med faciliteter, alla som jobbar runt spelarna och klubben. Samtidigt så ska du inte vara rädd för att satsa stort när det verkligen är en spelare som kommer att förändra Malmö FF och göra det lättare att ta sig ut i Europa.
Vad är ett rimligt mål i Champions League? Jag menar, Europa League så gick ni ju faktiskt vidare 2 gånger, medan de gånger ni var med i Champions League hade ni svårt. Vad är liksom rimligt när man går ut in mot
Nej, men det är rimligt är att inte gå vidare. Det är det. Sen har vi sett innan att det sker mirakel, men det är ett litet mirakel fortfarande för svensk fotboll och även för Malmö FF att ta sig hela vägen till Champions League. Jag tror vi är mer rimligt just nu för Malmö FF att verkligen slåss om matcherna i Europa League och de resten av de allsvenska klubbarna, kanske Conference. Men Malmö tar steg för steg och det gör de andra allsvenska klubbarna också, så. Men just nu är det väl inte rimligt att säga att man ska ta sig vidare.
SM-guld, är det hur, du har ju varit i den kampen där man liksom ska både försvara ett SM-guld och spela i Europa. Vad är rimligt?
Ja, men den är tuff, det är kombinationen. Jag tycker Jon har gjort det riktigt bra just med att han har använt väldigt många spelare. Det är en chansning. Sen kommer ju landslagsuppehållen nu både i september, oktober och november. Där du inte riktigt vet vad du får tillbaka efteråt. Nu var det 10 spelare som var borta. Liksom. Den kampen samtidigt som Allsvenskan, samtidigt som Champions League, den är extremt svår.
Det är många som kommer gråta idag.
Det är ju sorgsamt, men ändå det kommer vara mäktigt.
Det är väldigt, väldigt, väldigt känslosamt. Det är en person som betyder så mycket för Malmö, som betyder så mycket för Malmö stad.
I'm a Vera Brim fan and I'm also a big fan of Sweden. So when he came to Vera Brim, we were kind of happy about it. And then this is actually his last shirt.
Du har själv pratat om saknad. Hur var omställningen när du hänger upp dojorna där i slutet på 2019?
Ja, alltså den är svår att beskriva. Jag tror nog man måste uppleva den för att verkligen förstå. Men det är ju allt, det är en hel omställning i allt. Liksom. Det är inte bara fotbollen, det är livet, det är familjen. Det är precis allt. Så att liksom, det går inte riktigt att förbereda sig för dem.
Nej, jag läste nyligen, Zlatan sa i en intervju att det skrämde honom att lägga av. Förstår du
honom? Ja, men det är väl klart. Det gör det för alla. Vi har inte gjort någonting annat. Jag hade lite flyt att jag började med padden några år innan.
Du har en paddelhall i Höllviken.
Exakt, vi har en i Höllviken och en i Värnamo. Så att det blev ändå att man kom utanför fotbollsbubblan lite. Så steget var väl aningen lättare, men fortfarande saknaden. Omklädningsrumskänslan, det här träna varje dag, jag vet inte. Det skiljer sig så enormt vad du än gör. Liksom. Det är därför jag kan förstå att det är många som blir tränare. För då får du ändå lite hålla kvar vid den känslan.
Vad saknar du inte?
Schema.
Det talades om Malmö FF. Jag vet när jag intervjuade Niklas Karlén så sa han att man hade pratat med dig om att ha någon roll bredvid Daniel Andersson. Man misstänker kanske att det var det Georgsson fick nu, att Daniel blev sportsdirektör och han blev sportchef för herrarna och så. Hur nära var det att du stannade i Malmö FF?
Nej, men det stämmer ju att vi hade diskussioner. Sen kom vi inte riktigt så långt som exakt vilken position. Det jag ville göra från början, det var bara komma ur bubblan. Liksom. Det är väl kanske den som är det jobbigaste valet egentligen. Det lättaste är att stanna inom fotbollen, inom Malmö FF, bli tränare eller jobba runt Anna eller vad som helst. Så att jag kände väl att jag ville utmana mig själv och göra någonting helt annat. Så därför blev det detta spåret.
När man läste lite intervjuer, bland annat Kvällsposten, så sa du att du inte visste. Men var det verkligen sant? Hade du inte agentspåret på gång liksom redan tidigare?
För det kändes som att... Jo, det var klart. Det var väl några månader innan jag slutade som jag hade börjat med det. Men det var klart att det just agent kanske är lite känsligt att prata om under ens karriär, att man vill börja med det.
Ja, för jag tänker det. Du har ju tagit en del spelare du delade omklädningsrum med. Mm. Hur landar det i fotbollsvärlden?
Ja, det funkar faktiskt jättebra. Alltså man känner ju varandra redan från början. Tar man in spelare nu som bor en helt annanstans, så pratar man ofta. Man tittar väldigt mycket på deras matchform. Men det är inte så ofta man ses ändå. Och det är just de spelarna som man har känt sedan innan och de man har spelat med. De känner man på en annan nivå.
Men samtidigt ibland kan det finnas kritik på något sätt att man går in och... Ja. Du delar omklädningsrum, sen plötsligt har du tagit det som en klient. Det är ju en tuff bransch det här, om man har mycket åsikter. Det fattar du ju säkert också. Hur mycket hörde du av det?
Nej, ingenting. Det snackades så mycket, säkert hur mycket som helst. Det nådde inte mig, men det är kanske för att man stänger öronen ibland.
Det är ju en bransch som ofta får negativa rubriker. Och jag menar, hela fotbollsvärlden är ju speciell med ingen insyn och så. Hur upplever du det?
Ja, alltså det är ju så att man hade ju velat ha mer riktlinjer, mer krav, mer licenser. Alltså det gynnar ju de som vill göra det på ett korrekt sätt. Men även om en bransch är korrupt eller om den inte är det, så vill man ju skapa sitt eget företag, sin egen känsla och sitt eget sätt att jobba med spelarna. Så det är det jag utgår ifrån faktiskt.
Hur svårt var det för dig att bli agent?
Nej, det var inte så svårt.
Ta oss igenom.
Nej, det är ju brottsregistret ska vara rent och sen så betalar du en summa för din licens och sen så tar du några dagar och sen är du agent.
Det låter ju väldigt enkelt att bli
agent. Ja, men det tror jag nog de flesta inom fotbollsvärlden kan tycka att det borde vara lite svårare.
Vad tror du hade behövts för att kanske städa upp? Och då vill jag verkligen säga att det är inte bara agenter, alla som är inblandade i denna världen. Eller på alla sidor kan du begås fel, så att det är inte bara agenter, utan om det nu begås fel. Men vad, fall man skulle rensa upp det, vad tror du hade behövt göras?
Ja, så det är nog extremt mycket faktiskt. Bara kolla på frågan varför VM är i Qatar liksom. Och sen så kan man prata om det hur länge som helst. Men om man tittar på agentbranschen så är det klart att man hade velat ta en tuffare väg in där man verkligen kan lära sig exakt hur branschen fungerar. Och då får man nog bort kanske mycket av den negativa delen som det pratas om.
Ja, för jag menar att Sverige har väl över 100 förmedlare. Det känns som att många kan vara lycksökare att man, eftersom det inte finns några hinder att ge
sig.
Ja,
men det är väl klart. Det är ju extremt många agenter där ute och det märker man ju själv när man är på fotbollsmatcher. Samtidigt så tror jag många av dem hade varit kvar om det hade varit tuffare att ta sig in, men många av dem kanske också inte hade orkat eller haft tålamod.
En uppgift som jag hörde var att du jobbade, testade med lite av flera Sveriges största agenter innan du började. Kände av dem att du eventuellt skulle jobba med dem? Var det så?
Ja, jag träffade en hel del av dem. Det gjorde jag.
Och vad var det som gjorde att du sen har startat eget?
Nej, men det var nog inget negativt från det jag fick ut av det och de jag träffade, utan det var mer att man ville bygga något eget. Och sen så träffade jag Petter som hade jobbat med väldigt många spelare och väldigt många agenter och hade väl den potentialen som jag själv inte hade kring att jobba med spelare med det mentala, skicka klipp och ja, men utveckla dem kring fotbollsspelandet liksom. Jag kan se en fotbollsmatch och se mycket grejer som jag tycker de borde göra annorlunda. Sen är det en helt annan sak att förmedla det till spelarna. Det är väl den som jag kan tycka är den svåra biten, och det har Petter väldigt bra. Så det är väl mer kombinationen. Jag känner han och jag, alltså det han var bra på, det var väl jag mindre bra på. Det jag själv känner att jag kanske var bra på, det var inte hans starka sida. Så det var mer den kombinationen som jag kände att fan, varför inte bara göra det tillsammans och börja från noll istället.
Vad saknar du själv för hjälp som spelare? För jag utgår från att man ändå går och tar det som en...
Ja, nej, men jag skulle aldrig prata dåligt om Martin.
Du hade Martin Dahlin.
Jag hade Martin Dahlin och jag var väldigt nöjd med honom under min karriär. Så att jag som person sökte nog inte någonting annorlunda. Sen är den nya generationen inte som mig. Så det är väl det man försöker hitta. Man kan inte bara titta om vad jag behövde. Utan nu jobbar jag med andra individer och en annan generation. Och de behöver... andra grejer.
Ja, för att det är ju Petter Andersson, de som är intresserade av hur han jobbar, har jag gjort en podd med för ett antal år som han går att hitta. Men han, det här full potential strategy, hjälper både liksom mentalt och så. Vad gjorde att ni klickade kring, för ni, det lilla jag känner er, så verkar ni rätt olika.
Ja, men det är väl det jag har gillat egentligen, att olika passar ihop. Alltså skulle jag hitta någon som är exakt likadan som mig, så går vi på samma boll hela tiden, gör samma saker och kan samma saker. Grundvärderingarna till livet överlag måste vara densamma. Det tror jag väldigt mycket på. Det har jag även gjort när jag startat padden. Sen så tror jag bara det är positivt att man tycker om att jobba med olika saker och man är bra på olika saker. Det gör att företaget kan bli ännu starkare. Så det var egentligen det. Motpolerna, men samtidigt att vi har samma syn på livet.
Och Vad jag förstår så är det ju även Berang Safari, din gamla kollega och klient som har kommit in, och så Ili Shabani som du har jobbat med eller som spelat fotboll med tidigare. Exakt, ja. Vad har de för roller liksom?
Ja, nej, Berra har väl allt i allo egentligen nu i början. Tar in spelare, jobbar med klubbar. Så att han ska hitta sin roll. Om man tittar på det som startade så var jag och Petter, och då var han mer den som tog hand om spelarna och gjorde hela sin grej medan jag pratade med klubbar. Och nu har vi bara kommit in och är någonstans mitt emellan. Och sen har vi Ylli som är ute och kollar mycket yngre spelare. Så att det är mycket U17, U19 och lägre divisioner.
Om man tänker att jag läste någon intervju med Petter att han hade jobbat med Alexander Isak, eller det var Isak som berättade, men jag menar, han har en annan agent. Är ni öppna för att ta in andra spelare och hjälpa dem fastän de har andra agent?
Exakt, det är det kanske som skiljer sig lite ut, men för att, precis som namnet är Full Potential, så gillar vi det här att kunna hjälpa spelare att nå sin fulla potential. Från början så självklart vill man ha spelarna till 100%. Men sen så fungerar inte det alltid då. I fallet med Isak så har han en agent som han är väldigt nöjd med, men han vill jättegärna jobba med Petter, så att varför skulle vi stoppa det då? Då hittar man en väg runt omkring det där man för en dialog med hans gäng, så att, och det har nog bara blivit positivt i alla fall vad jag vet.
Ja, och för det låter ju som lite nyskapande. Jag vet att agenter ibland jobbar ihop i affärer, men just att man jobbar på det sättet. Att man...
Ja, men varför inte? Varför inte tänka nytt? Varför inte varför göra som alla andra? Det var väl egentligen därför också som vi startade detta, jag och Petter, och inte gick med någon annan. För vi vill inte hamna i något spår som redan fanns där. Jag tror det är ganska svårt att gå med någon som varit i branschen i 20 år och säga nej, men nu ska vi inte göra så här, vi ska göra på något annat sätt. För när du har jobbat med det så länge så är det nog ganska svårt att förändra det, så att därav blev det som.
Jag gissar att den här satsningen kostar pengar och resurser. Vad talar för att ni är uthålliga att orka hålla på?
Ja, nej, men det är väl för att vi har ekonomin för det som fotbollsspelare, och det här är absolut, drivkraften är liksom absolut inte pengar, utan drivkraften är att ha en karriär efter fotbollen som är rolig, som är tillfredsställande, där man kan hjälpa yngre. Bara se när de går och tar sina steg och blir bättre, det är liksom det som man är ute efter.
Men jag gissar att det inte är välgörenhet rakt igenom.
Nej, det är väl klart att man vill till slut att det ska snurra. Liksom. Men det är ju lite helt olika branscher. Jag har varit i fotbollen där man fick betalt ganska tidigt. Och sen gick jag in i padden där liksom den dagen man öppnade hallen så trillade in pengar. Och sen så går man in i detta där det bara är investeringar efter investeringar. Så man måste ha ett helt annat mindset. Det här är mycket mer långsiktigt. Så att, men för mig, tror jag på någonting så har jag inga problem med att investera hur mycket som helst. Så länge tron finns där och man känner att man utvecklas.
Jag har ju följt den här branschen i lite drygt 20 år. Ofta hör man ju det här, nya agenter som kommer in säger att jag ska bara ha ett fåtal klienter. Jag ska liksom jobba långsiktigt och liknande. Rätt få klarar av att man ändå ändras. Jag tror mycket fotbollsbranschen är så att liksom det blir affärer och det blir så. Vad talar för att ni klarar att hålla liksom den här linjen?
Jag tror faktiskt det är för att vi har ekonomin på plats. Att vi aldrig kommer att bli beroende av pengarna. Jag tror faktiskt det är det som gör att folk snubblar till slut. Att de blir desperata, att de ser okej, vi går minus hela tiden. Jag går minus fortfarande efter snart 2 år. Och då klarar man inte av det kanske. Så jag tror faktiskt det är det som kommer göra att vi håller oss ovanför ytan. Tittar vi nu så är vi 4 stycken. Vi har mellan 15 och 20 spelare tillsammans på 4 personer. Det är väldigt hanterbart. Och spelarna kanske får... Ibland kan jag tycka att nästan har det för bra. Men hellre åt det hållet än åt det andra.
Hur ska ni utveckla verksamheten? Jagar ni fler spelare eller tar ni spelare som är yngre för att ha dem på sikt? Om 10 år ska vi ha ett helt stall?
Ja, men det är därför vi har Ylli också såklart. För att vi vill kunna ha ett riktigt bra stall om 5-10 år. Liksom. Från början var vi väl ganska kritiska till att ta yngre. Men man inser ju att... det har förändrats från egen tid. Liksom.
Hur har det förändrats?
Nej, men det blev ju när man lyckades i A-laget så, så tog man agent. Nu kan du gå ner liksom på 06-orna som var på Bosön och de har agenter redan liksom. Så det var det man kanske hade hoppats på, att det kanske inte skulle gå ner så långt i åldrarna. För jag tycker inte, många gånger slår sig mot mig själv för jag tycker inte de behöver någon agent. Men samtidigt så ville vara först och ville inte komma in liksom efter att någon annan agent har misslyckats eller om en spelare vill byta, utan vill börja jobba med dem först. Och det är därför vi har tagit in Ylio, för att kunna vara med i tidig ålder och den här biten. Men samtidigt så har vi andra tre, vi letar bra fotbollsspelare. Jag jobbar jättegärna med en 30-åring som har rätt mindset och som är en duktig fotbollsspelare. Så överlag går vi väldigt mycket på karaktären, mentala och såklart bra fotbollsspelare.
När du träffar en 15-16-åring med dens föräldrar, vad är det du säljer in?
Nej, men det är just det, att vi har erfarenheten från livet som väntar. Sen brukar jag också ofta prata om att man inte ska ha bråttom. Dagens ungdomar har extremt bråttom, men det är också för att de blir pumpade med informationen hela tiden via sociala medier. Det är lätt att bli påverkad att man bryr sig mer om vilka skor man har på sig än hur man presterar. Man ska ha recovery pants och man ska dricka dittan och dattan, men sen glömmer man ibland bort att det handlar om de 90 minuterna som är på fotbollsplanen. Så just det här att hantera det, ta med sig alltihopa med videoanalys, med recovery pants, med shakar och allting vad som erbjuds i dagens ungdomar, tar man det på rätt sätt så blir det positivt. Men det hjälper inte dig om inte du har den här switchen när du går ut på planen att vinna till. Det är liksom allt. Det är den som är den viktiga.
Kan du se liksom, ja men de är 16-17 år, den kommer lyckas, den kommer inte lyckas för att den har den mentala styrkan? Eller vad?
Nej, alltså det jag kan tycka är att när man väl ser en 16-17-18-åring på planen, om man ser någonting man tycker om, det behöver absolut inte vara att det är den bästa just då. Det kan mycket väl bero på att fysiken är inte där än, de utvecklas senare. Man hittar någonting som man gillar och sen när man väl träffar dem så blir det helt avgörande hur den mentala biten är. Liksom. Det lär man sig nu efter 2 år, så efter 5 minuter på ett möte med en 17-åring så är jag ganska säker på om han har det mentala eller inte.
Säger du det då?
Nej, jag skulle väl inte såga dem. Absolut inte. Men det är kanske inte så att jag ligger på att de ska gå med här, utan man kanske avvaktar lite efter att de inte de själva hör av sig liksom, och ser hur utvecklingen sker. Liksom. Men oftast är det så att vi skriver inte avtal direkt, utan man vill ju. Jag pratar oftast om att jag vill inte skriva avtal med spelaren innan jag lärt känna dem. Så lika mycket för spelarens skull så är det för min skull att båda två ska känna att det här känns rätt. Så att man väntar alltid en viss period där man har träffats och gått igenom matcher, man har sett dem för mer gånger och man har lärt känna spelarna. Då kan man skriva ett avtal med spelarna, men inte så att efter andra mötet, här har du skrivit på de här 2 åren som det skrivs oftast.
Ibland så läser man ju om men agenter som kan ge allt från gåvor till att man kan anställa föräldrar eller närstående. Hur ser du på det?
Men det är egentligen som alla andra branscher. Det finns ju alltid någon ful sida på allt. Så att vi får slut dem via kunskap och erfarenhet.
Om man ser till spelarna så finns ju åtminstone hos mig en känsla av att rätt många spelare ändå, det viktigaste för dem är vad som står i kanske lönekuvertet och sen. Hur påverkar man dem som verkligen liksom tycker det är det viktigaste och inte?
Men är det viktigaste så jobbar vi inte, då jobbar de inte, måste jobba de med någon annan agent faktiskt. Sen skulle det vara så är det klart att ekonomin är också viktig. Men det gäller ju ändå att bara titta på hela fotbollsbranschen. Det är en bransch där det florerar enormt mycket pengar. Så du behöver inte fokusera på pengar. Alltså fokuserar du och blir bra på fotboll så kommer pengarna automatiskt. Det kvittar hur du gör. Alltså nu kan du bli proffs i vilket land som helst i världen känns som. Jämfört med när man själv liksom. Jag vet att jag hade ett erbjudande från Ryssland där 2004 när jag stack till Ajax. Det var liksom inte en skandinav som hade varit där. Och det var väldigt skrämmande. Nu har ju hela världen öppnats upp på ett helt annat sätt. Och de flesta spelarna på något sätt kommer de ju ut liksom. Även om de knappt har presterat i allsvenskan så kan de nästan komma ut. Så att det är verkligen just det tänket. presterar du, spelar bra fotboll, så kommer det automatiskt.
Du har ju spelat i flera länderna, Nederländerna, Spanien, England, Tyskland. Vad betyder det att man har varit ute och just att det kanske är dina gamla kamrater som sitter på olika positioner?
Ja, men det är det man märker nu. I de flesta länderna som vi har varit och besökt och klubbar så är det ju alltid någon spelare som man har spelat med eller mot som sitter på en hög post. Så det är väl klart att vägen in i de flesta klubbarna är ganska enkel. Så det är ju verkligen någonting som man har tagit med sig. Jag trodde nog inte det skulle vara så lätt att komma in. Jag trodde inte den generationen hade nått så högt upp, men den har den gjort. Så det är kul. Det är samtidigt också extra roligt att resa. Då reser man också och träffar gamla vänner. Och man pratar kanske inte bara om ens egna spelare, utan det blir lite av en vänskap.
Hur är det i Sverige? För jag menar, du är ju en kraftig symbol för Malmö FF och kanske åtminstone av supporterna, exempelvis AIK och Blåvitt, kanske inte alltid uppskattar.
Nej, men jag tror man skiljer på det liksom. Jag har inte haft några problem med några svenska klubbar och besökt de flesta, så att nej, faktiskt jättebra relation med alla sportchefer.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Här bak i straffområdet med stället där till Rosenberg, och där kommer det! Direkt när du sa det! Marcus Rosenberg! Och Berget, och då är Rakip med, och Rosenberg! Ja! Marcus Rosenberg! Med en minut kvar utav sin sista hemmamatch. Det är ett filmmanus. Det kan skrivas böcker om det.
Om vi knyter tillbaka till när du slutade Dynamo Kiev, den matchen, otroligt avslut. Hur ofta kollar du tillbaka till den matchen?
Det är något positivt. Jag har inga, alltså jag ger mig bara energi faktiskt. I början kanske det var lite jobbigt. Min fru satt och kollade på det och barnen gillade att kolla på det, men då tyckte jag det var rätt jobbigt. Men den barriären har jag nått över, utan nu är det bara inspirerande och man är stolt över sitt slut. Men i början var det jobbigt, för det var liksom så nära en på. Nu har det ändå gått 1,5 år. Man har lärt sig arbeta och bearbetat det. Så att just nu är det bara positivt.
Ja, hur var den tiden? Det var dokumentär på Viasat. Det var Fotboll Direkt. Liksom alla gjorde ju enormt långa, stora grejer. Du stod i centrum, vilket jag kanske vet att du inte alltid gillar, åtminstone vid sidan av plan. Hur var det?
Det var faktiskt kul. Det var att man byggt upp sig en erfarenhet om hur man ska hantera det och hur mycket man ska göra. Och så gäller det att hitta balansen. Som fotbollsspelare måste du göra intervjuer, du måste synas. Det är ju den vanmöjligheten jag har nu. Nu behöver jag inte göra någonting om jag inte själv vill. Men då var man ju tvungen ändå att respektera yrket och liksom media en del av det. Så att hanteringen blev perfekt. Dokumentären gjordes och i samråd med de som filmade där, och det var jättebra. Det var klart att det var extra tryck i slutet, men det var ändå fortsatt fokus på fotbollen. Men jag tycker resultatet visar väl att det hanterades bra.
Ja, och fanns det något extra i att du avslutade med att göra ett mål och ni gick vidare, även om du inte var med sen, men just att du avslutar på något sätt på topp, vilket är rätt få förunnat.
Ja, nej, men det har man aldrig kunnat måla upp det scenariot heller, så det är väl klart att det är bra stolthet efteråt. Jag tror att sluta som fotbollsspelare är tufft för alla. Sen nu när man har lite perspektiv på det, så tror jag ändå med pandemin, med det avslutet, så tror jag inte jag kunde fått ett bättre avslut och ett lättare avslut för mitt nästkommande liv liksom efter fotbollen. Ja, det har varit tufft, men det kunde ha varit betydligt tuffare. Så att kombination med att jobba igång padden, kombination med att familjen var där hela tiden, ville att jag skulle fortsätta liksom, och att jag fick ta beslutet själv med mig och min kropp, och det avslutet, nej, kunde inte bli bättre.
Att just sluta, och du pratar om att det kan vara en svår omställning. Vad kan fotbollen lära sig för att hjälpa spelare som slutar? Eller är det bara ett eget ansvar, att det är upp till dig själv?
Nej, men det är kanske liksom att utbilda ännu mer. Liksom, att inte att det ska behöva ställas frågor från en spelare för att få hjälp. Utan att man kanske ska komma ta det ännu ett steg. Hjälpmedel finns där om man ställer frågan eller tar ansvaret själv. Det kanske nästa steg kanske skulle vara att det finns någon typ av hjälp som är obligatorisk när du kommer till en viss ålder när du spelar i Sverige. Svensk fotboll kanske skulle nå dit att man har någon utbildning till vad man kan börja plugga eller hur man ska tänka inför när man är en viss ålder. Liksom. Att ett möte är obligatoriskt och sen kan du aldrig tvinga någon till det. Men kanske just som fotbollsspelare, när du inte har någon utbildning och du bara har spelat fotboll hela ditt liv, då kanske du inte tar det ansvaret, utan du kanske måste få en liten extra knuff.
Du pratar ju om fotbollsbranschen. Hur ofta får du erbjudande av någon klubbledare eller någon som vill göra något som är kanske i en gråzon eller något?
Ja, nej, aldrig hänt. Helt inte? Ärligt, aldrig.
Inte när du har varit spelare heller?
Nej, alltså som spelare så var man ju helt liksom inte alls i närheten av det, utan man kom ju bara in och skrev kontraktet och sen så var du ute och spelade direkt liksom. Många gånger så tränar man ju samma dag som man skrev på papperna liksom och gjorde läkarundersökning, så att nej.
Jag vet att någon gång berättade du för mig när du var i Spanien att du inte fick alla pengarna. Jag gissar att du inte har fått dem än.
Nej, men det är en process fortfarande.
Är det en process som pågår?
Den pågår, ja. De har fått nya ägare, så att den pågår, den är inte slut, jag har inte gett mig än. Men det är...
Vilken lärdom har man där som man har nytta av med när man är agent?
Ja, tittar jag bara tillbaka på det caset så är jag utlånad från Werder Bremen till Santander. Självklart skulle Bremen fortsatt betala min lön. Den kravställningen skulle ställas.
Men har du sådana erfarenheter med dig och som Petter Andersson och liknande? Har ni det med er?
Ja, men även den sidan har vi. Jag har ju gått detta caset via FIFA och sen har jag tagit in en advokat från Spanien som har dratt det nu i slutet. Så att, det är väl klart, det har gett dig erfarenhet. Sen att jag har inte lyckats helt än, de har betalt en del. Men det är fortfarande där vi är, men det är klart att det har också gett erfarenhet. Men det är väl lite så som vi pratar om det, men det är också säljet liksom. Vad man än går igenom så har man gått igenom det. Det var väl typ när Anel skulle välja Bosnien eller
Sverige.
Det var liksom första gången jag sa till honom, fan, jag har sålt in att jag kommer att lära dig allt. Jag har all erfarenhet, men just detta vet jag inte. Här måste du gå på hjärtat. Det är ditt beslut, ingen annan ska kunna ta det. Och det som känns rätt för dig, det är du som ska åka flera gånger om året iväg när det är tufft för kroppen och du spelar mycket matcher, så ska du resa iväg och spela matcher där, och det är liksom, det måste vara en positiv mindset för att åka till ett landslag. Så det är bara han som kunde ta det.
Sved det inte för dig som gammal svensk landslagsman och med en nära relation med Jan Andersson att han valde Bosnien?
Nej, faktiskt inte. Jag förstår det. Det var ett helt annat säljsnack från Bosnien än från Sverige. Det är väl ett helt annat synsätt, en annan typ av mentalitet, men i Sverige tar det ganska lång tid och man kan inte lova någonting. Det är den jargongen som alltid har varit i Sverige och det har funkat i Sverige. Men just där och då så...
Var du frustrerad lite på Janne Andersson att de inte var offensiva?
Jag kan ju tycka att så många spelare som ser ut att... och har börjat välja andra länder som ändå är frustrade i Sverige, så antingen så ska det ju till några regler om man ska fortsätta på det sättet, eller så måste man kanske förändra sig att vara lite snabbare på pucken.
Betyder det någonting för Anel Ahmedhodzics marknadsvärde om han spelar för Bosnien eller för Sverige?
Absolut, jag tror marknadsvärdet är betydligt högre nu när han spelar för Boston. Jag tror tyvärr inte att han kan ha fått chansen lika snabbt i Sverige. Så att marknadsvärdesmässigt så var det nog ett bra val också.
Hur påverkas ni av de rubriker som har varit kring Bosniens landslag och där det påstås att agent har betalt platser för spelare och liknande?
Nej, ingenting faktiskt.
Hur är liksom etiken i branschen, upplever du?
Alltså man pratar ju inte med, man bara läser det. Jag är lika långt ifrån det som vem som helst egentligen. Utan vi jobbar ju på vårt sätt. Vi pratar med sportcheferna. Det är väl klart att ibland hör man något negativt och något positivt från någon annan agent. Men så nära kommer man ändå inte de andra liksom.
En del av dina klienter finns ju i Malmö FF som ju du har en nära relation till. Hur kan du ibland känna att det blir problematiskt att, jag menar, du har spelat bra vän med eller känner Daniel Andersson, Niklas Kalén?
Nej, men det tror jag inte. Det är precis som alla andra sportchefer. Man skiljer på det. Det har ju hänt så många gånger förr liksom. Fotbollsspelare går in i en annan klubb eller de går in i denna branschen eller något annat. Så att jag ser det bara som positivt att jag har spelat fotboll, att jag har det nätverket jag har. Om jag ringer upp Bayern München så tänker inte de på mig att jag gjorde 2 mål mot dem och vi slog dem med 5-2 för 10 år sedan liksom, utan de kommer ihåg mig som fotbollsspelare Werder Bremen, och då blir vägen in mycket lättare liksom. Det är samma sak med Malmö liksom. Det är väl klart att jag har en bra relation till Malmö och jag älskar Malmö FF. Det kommer ingen kunna ta ifrån mig bara för att jag blivit agent. Men det betyder inte att jag inte kan ta en spelare till en annan svensk klubb. Liksom.
Du har ju i princip bara varit agent under den här pandemin som ju ritat om världen på många olika sätt. Vad är din bild? Hur har de påverkat marknaden?
Ja, jag kan inte säga hur det var innan. Men nej, det är klart att det har ju bara gjort det svårt. Man har ju varit tvungen att resa ändå. Ja. Så det är kanske inte det. För egen del så har det väl det som var det jobbigaste med att pandemin fanns där när jag slutade. Var väl att det här att man hade byggt upp friheten, kunna resa, åka och träffa vänner och resa och träffa klubbar. Att det skulle vara något positivt. Det blev liksom inte. Det blev negativt. Jag har gjort många resor under pandemin, men alla har ju varit ganska tråkiga. Alltså, har jag varit i Italien så har man åkt dit via olika flyg. Det har tagit lång tid. Man kommer dit, det är helt öde på gatorna. Man sitter på sitt hotellrum och väntar på sitt möte och sen går man in och så måste man testa sig. Det har liksom inte varit någon positiv upplevelse, utan det är bara get the job done och åk hem liksom. Och den bilden hoppas man ju förändras när pandemin är över, att man kan liksom tycka det är väldigt kul att kunna resa ibland.
Om du jobbmässigt, hur tror du klubbarna har påverkats? Eller det vet du ju ekonomiskt samtidigt. Mm. Så ännu så länge har det inte blivit någon massa arbetslöshet på att spela. Men upplever du att det är tryck på löner, mindre affärer?
Jag skulle säga att jag märker i så fall trycket på ålder. Det blir tuffare för de som närmar sig 30 år över. Om du vill ha en spelare runt 20-årsåldern som du verkligen tror på, då har det inte förändrats så mycket ekonomiskt.
Men däremot om du är 30 och jagar ett nytt kontrakt, då
exakt,
är det inte lätt.
Då är det inte lika lätt. Nej.
Påverkar det hur ni tar in klienter?
Ja, men såklart. Alltså speciellt så som vi jobbar när du vill forma spelare. Det är väl klart att det är svårt att forma en 30-åring. Samtidigt så har de rätt mindset och de är bra fotbollsspelare. Så vill du inte tacka nej, men för att välja så är det väl självklart att du väljer någon yngre.
Man följer en del av era affärer via sociala medier. Det är ju så det funkar nu för tiden. Jag menar, även ni har Instagram-konton som många andra agenter. Man säger Jesper Karlström och det är Simon Tern och liknande. Hur viktigt är det att synas och att liksom vara synbar?
Ja, Petter trycker på det.
Petter Andersson.
Andersson trycker på det väldigt ofta. Så det är ju han. Han är ju följt med den nya generationen. Medan jag är inte alls lika bra på sociala medier. Så det är väl därför det är bra att Petter är också involverad. Det är för att vi syns. Det är därför jag kanske sitter här idag, för att han pushar på det också. Nej, men det är väl klart att synas så att folk vet att vi finns. Så att valmöjligheten av spelare öppnar upp sig. Så att ja. det är ett måste i slutändan.
Jag såg att han var vd när jag kollade upp lite om bolaget. Så det är han som är chef.
Han får vara chef, så det är lugnt. Det är inga problem.
Hur många spelare har ni idag?
Ja, men någonstans mellan 15 och 20. Så att vi har inte skrivit med alla. Så att, någonstans mellan 15 och 20.
Jag först började förhandla med en agent. Sen bytte jag agent till Marcus Rosenberg och nu jobbar jag tillsammans med Marcus Rosenberg. Och jag tror hans erfarenhet kan hjälpa mig väldigt mycket. Och kontraktet gick rätt så snabbt att förhandla med andra ord. Han är rätt så ny i branschen om man ska säga så. Men jag tror det kan bli riktigt bra.
Mest omsusad utan tvekan är ju Anel Ahmedhodzic. Många är nog förvånade att han spelar kvar i Malmö FF. Kan du ge oss en bild? Vad var det som hände?
Ja, nej, men det, Malmö FF gick till Champions League och ville inte sälja.
Var det så alltså? Mm.
Så att det är väl ungefär där. Så det är väl klart att det finns detaljer på det liksom. Men klubbar fanns där.
Som även kunde möta Malmös prislapp tidigare.
Ja, ungefär i alla fall. Om vi säger så. Han hade blivit en väldigt dyr fotbollsspelare.
Hade han blivit dyrast i allsvenskan genom tiden?
Dyrast mittback kan vi säga.
Dyrast mittback. Så han har inte slagit Isak Zlatan helt enkelt?
Bör lite på.
Ja, okej. Var det de liksom klubbarna i Italien du talade som Atalanta, Napoli och så? Eller fanns det andra?
Ja, nej, men det fanns faktiskt allt möjligt. Det är därför jag har varit och rest som jag har gjort liksom, för intresset har ju varit enormt. Sen har det blivit skriverier för att han är ung och han har bytt landslag och sen har han varit i Bosnien så har han gjort intervjuer där. Det, liksom, det har spridit sig på ett helt annat sätt än kanske bara någon kille som spelar i Sverige och som har han varit i Nottingham så har det skrivits i England liksom för att Nottingham har pratat om varför hur kunde vi släppa Anel och sen så åker han till Bosnien och möter Frankrike och så tar han bort Mbappé i 90 minuter så skriver de om honom i Frankrike så att han har fått en enorm spridning och därav har det också skrivits som enormt många klubbar.
Hur hanterar man det trycket kring en ung spelare? Du har ju faktiskt själv varit i det när du kom tillbaka lite grann, det var inte lika stort men ändå trycket om man ska gå iväg och så blir det kanske ingen affär. Hur hanterar man det?
Nu prata om det och bara vara ärlig, alltså transparent. Alltså så här fungerar det, det har vi gjort man hela vägen. Liksom. De här klubbarna har hört av sig, de här har vi haft möte med, de här är intresserade och sen så bara vara helt öppet. Då är det ganska förståeligt i slutändan, men ger du inte all information så kanske det uppstår frågetecken. Sen måste du lära känna spelaren, för vissa spelare behöver inte informationen för de kan inte hantera den. Vissa spelare kan hantera den och ger bara en morot. Så att där måste du ha jobbat med spelaren, lära känna människan och veta vilken information de ska ha. Jag har vissa spelare som inte får reda på att det är en klubb och tittar på dem, för jag vet om att de kanske tänker på det för mycket, medan Anel, det är ju bara bevisat. Det trycket som har legat på honom under det senaste halvåret, året, det är ju enormt. Och han fortsätter att prestera hela tiden, både i Malmö och i landslaget. Så han är ju mentalt redo.
Vilken besvikelse fanns hos dig och Anel att det inte blev något?
Klart den är stor. Det är väl det som är det första. Framförallt Anel så att han skulle lämna. Och känna att han var redo. Sen när den besviken har så lagt sig så är det väl självklart att det är ett Champions League med moderklubben. Och det är inte så dumt det heller. Så då lyfts man igen och ser vilka matcher man har framför sig. Det är tre landslagsuppehåll och det är sex matcher i Champions League. Liksom. Och då får man vända på det till något positivt och att se fram emot en fantastisk höst.
Hur är den när du ringer Daniel eller om det är Niklas Karlén, vdn, jag menar ni känner varandra väl, hur är det då? Är det liksom,
ja. Ja, men det är klart att det kan bli hetskt ibland, men det så kommer det vara med alla sportchefer om vilken relation du än har. Liksom. Vill man olika så det är klart att inte man är bästa kompisar just då. Jag jobbar ju bara för Anel detta här. Det viktigaste för mig är att göra det bästa jobbet jag någonsin kan för just Anel, så att därav blir det ju den tongången.
Januari är ju nästa fönster. En del menar att det kan vara svårt att flytta i januari för att man kommer mitt in i en säsong. Hur ser du på det?
Ännu en gång. Jag har också flyttat i januari. Jag har flyttat i sommaren. Man kan se det på olika sätt. Det man kan säga är att sommarfönstret är betydligt större, sker betydligt fler övergångar på sommaren än på vintern. Det man kan säga med vinterfönstret är att man kanske får en ganska lugn start i ett halvår där man får lära känna ligan, spelet, och kanske inte bara slängas in och vara tvungen att prestera direkt från början, och sen så får man en försäsong, och sen nästa säsong då är man liksom betydligt bättre förberedd. Så att det finns positiva saker om båda.
Då och då så hör man ju ändå talas om spelare som byter klubb, och det visar sig att det är sportchefen som har köpt dem, eller presidenten eller tränaren. Hur säkrar man det att alla vet att nu kommer den här spelaren? Det behöver inte bara vara Anel, utan vilken spelare som helst. Hur säkrar man att alla är med på det? Går det?
Det kan du ju inte heller. Du får oftast inte bara tag i alla som är involverade i klubben, utan det handlar ju bara om att man får bygga en relation som i alla andra branscher. Liksom. Det är väl klart att många av sportcheferna som jag pratar med, det är gamla spelare som jag har spelat med, många vänner. Det är väl klart att det är lättare att göra affärer med dem, men kanske något land som jag inte själv har spelat i, någon klubb som jag inte känner till alls, så aldrig träffat människan. Så är det precis som i alla andra.
Hur är det när du sitter på en klient som är så attraktiv och många, hur? Jag gissar att många hör av sig till dig och vill göra det, både agenter och klubbledare. Så hur screenar man det? Hur väljer man? Det här verkar seriöst, det här skippar jag.
Ja, nej, men alltså, det är faktiskt bara man lär sig. Man lär sig vilka som är seriöst och inte. Stora, bra klubbar som vi pratar om här, de hör av sig direkt till mig. Så att det behövs oftast inte någon agent som säger att de är de enda agenterna i världen som kan ta dem till denna klubben. Liksom. Ja, men då bara ringer jag upp den klubben och så inser jag liksom att det inte fanns något intresse, eller att det fanns ett intresse. Så att,
Det går runt, för ibland det är ju större klubbar som ibland jobbar med vissa av de här lite gigantiska agenterna.
Ja, men så är det ju. De har ju byggt upp ett nätverk på det sättet. Så att, och sen är det vissa klubbar som har sina agenter som man ska gå via, och då får man prata med dem först. Så att, det är så branschen fungerar, så man måste ju man måste vara lite flexibel.
Det blir ju också så tryck kring spelaren. Det kan vara vänner, det kan vara lagkamrater som tycker att det är klart du borde vara iväg, och varför är det inte, kommer du inte iväg och så. Hur?
Transparent. Det är precis det jag sa innan. Alltså, bara vara ärlig hela tiden. Prata med spelarna. Sätta upp mål. Många gånger kan vi sätta upp ett mål att spelaren ska vara i en klubb i 2 år. Det är det som är målsättningen. Du ska utvecklas på detta sättet. Vi träffas, vi går igenom matcher. Vi ser vad de är bra på, vad de har utvecklats på, just med statistik och data. Så där kan man verkligen använda det på ett jäkligt bra sätt. Bara säga att man ska komma längre ner. En högerback ska komma, eller högerytor ska komma längre ner mot linjen för att slå inlägg. För att det visar sig att det blir mer mål då. Så kan man ta fram den statistiken och så kan man gå igenom allt det där. Liksom.
Just i Anels fall så var det en anhörig som haft en del synpunkter. Hur hanterar man det?
Till slut stänger man ju av. För det är liksom vuxna människor som inte man kan påverka i slutändan. Så till slut får man stänga av. Till en början så försöker man ju medla, men till slut visade sig kanske vara svårt.
Om man ser till klubben som då ska hantera en spelare som har viss besvikelse till början, men sen när de spelar Champions League, hur mycket pratar man med dem sen för att liksom, nu ska vi försöka göra det här bättre i nästa läge?
Det är klart man gör på en plan, alltså. Det är självklart. Det är inte bara agenters ansvar att ta hand om spelarna. Det är som vilken arbetsplats som helst. Det är väl klart att de en spelare är besviken, så är det upp till klubben också att ta sitt ansvar.
Vad tror du är Anel Ashmehodzic kvar i Malmö efter vinterfönstret?
Det har jag svårt att säga.
Och sett till att han nu ställs mot bra klubbar, han har ju visat i Bosnien att han är bra, men vad betyder det? Kan priset gå upp eller kan det gå ner?
Nej, det är klart att priset alltid kan gå upp, men jag tror framförallt att prestationen och hans eget ego, hans potential och hans självkänsla kommer bli betydligt bättre efter detta. Du får kickar som fotbollsspelare när du klarar av en Mbappé mot Frankrike. Sen gäller det att hitta balansen, sen ska du liksom möta Mjällby borta, det är inte säkert lätt liksom. Det är den balansgången som är viktig för Anel, men det är också viktigt för Malmö FF och för landslaget också där, när han åker, att liksom se, man kan inte köra slut bara för att han är ung så kan han inte spela var tredje dag hela tiden, utan han måste också få vila ibland. Så att det är väl den balansen.
Vilken klausul har ni med Malmö? Om ni har någon klausul att du får gå, får vi bara den kronan där, då får du gå i januari.
Ja, det vet jag inte.
Det låter som inga kommentarer.
Ja, det får, någon fråga får bli inga kommentarer på.
Absolut. Mm. Du var ju ute länge och representerade Sverige i mästerskap och sånt. Vad är du, om det är något du tittar, några grejer, vad är du nöjd med? Liksom val du gjorde, att du kände det blev helt rätt?
Ja, nej, men jag tycker allt. Alltså jag har alltid gått min egen väg, tycker jag. Jag har slutat i landslaget 2 gånger och de gångerna tycker jag fortfarande att det är helt rätt. Jag hade inte det att göra, för jag spelade inte. Så att, och jag tyckte inte det var kul, då slutade jag. Så att,
var det en sorg att du inte spelade?
Jag har aldrig spelat i landslaget, så jag har aldrig fått den känslan som de som har haft en plats där och känt sig hemma har älskat att åka på landslaget och älskat att spela för dem. Jag har aldrig fått smaka på det, utan jag har alltid varit avbytare, eller så har jag spelat för att någon var skadad, eller så spelade jag för att det var en träningslandskamp. Utan jag fick aldrig den känslan, så att, jag har aldrig smakat på det, så jag kan inte sakna det.
Just Janne Andersson, när han kom tillbaka, hade ni någon kontakt då att... Eller han tog över landslaget, att du skulle komma tillbaka med tanke på hur bra du gjorde det då?
Ja, nej, men vi pratar ju lite. Vi har ju haft kontakt genom hela karriären, så det är klart att vi någon gång pratar vi liksom om det kanske. Speciellt där när det gick så bra, vi gick till Champions League och det blev rätt mycket mål, så att, det är klart att frågan har väckts kanske, men inte så att det blir några längre diskussioner, för att, men som jag sa innan, jag har gått min egen väg. När jag var jag klar med allt. Och det är samma sak när jag var i West Brom. Det fanns erbjudande från flera olika länder ute i Europa, men jag hade bestämt mig. Så det var ingen som kunde påverka mig. Vi skulle hem. Så då fick vi sitta kvar där, och därför det blev så sent i februari också, för att de andra fönstren hade stängt. Så att West Brom trodde väl inte på mig, att jag... De trodde jag körde något spel liksom, men inte där heller, utan det var ett rakt. Och det är samma sak med landslaget. När jag slutade där med Erik, det var inte svårt att man bara ringde upp och sa vad man tyckte och tänkte. Så.
Marcus Rosenberg, Werder Bremen. Der schwedische Nationalspieler trifft sehenswert gegen Gladbach. Mit insgesamt 6 Torschüssen ist Rosenberg der aktivste Spieler auf dem Platz und wird hier mit seinem 8. Saisontreffer belohnt.
Ja! Tor! Tor zählt. Ein Traumstart für den SV Werder. Nach exakt 4 Minuten schießt Rosenberg, der Schwede, sein erstes Champions League-Tor für Werder und die Führung für den viermaligen deutschen Meister. Bei, jawohl! Gratulation! Werder gewinnt gegen Real Madrid mit 3:1. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu glauben. Mit einer Rumpfelf.
En annan klubb jag vet att du har haft starka känslor för är ju tyska Werder Bremen, där ju du delvis fick liksom efter flytten från Ajax fick fart på karriären och sånt. Vad känner du när de trillar ur?
Nej, men det är en sorg. Alltså det är ju Malmö FF först, sen är det Bremen. Vi var där i 5 år, min dotter föddes där. Bara med sportchef som var kapten där, Clemens Fritz som var högerback under alla mina år, är också involverad i klubben. Borowski som är min närmsta vän från Tyskland var ju andra tränare ut 2 år och slutade. Så att, nej, men det är som en familj, det är en väldigt familjär klubb och jag har varit där flera gånger. Vi var där för några år sedan, så det var 10 år sedan som vi vann kuppen, så då hade vi någon grej där nere. Så att, jag är där ibland, det är nära att ta sig dit. Jag känner mig alltid hemma när jag kommer dit, mycket vänner. Så att, det är tungt när de åkt ut, helt klart.
Finns det resurser och krafter att de kan ta sig tillbaka, tror du? Eller har
resurserna är nog knappa just nu, men det är en fotbollsstad. Det är en publik som kommer att vara där alltid. Så att någon gång på grund av det kommer de komma tillbaka. Men det kan ta lite tid på grund av det ekonomiska.
Du kanske kan styra dit några spelare.
Exakt.
Om man ser Malmö då, om du rankar liksom de stora i Malmö-historien, var placerar du in dig där själv?
Nej, men det är väl en sån typisk grej som alla andra får hålla på med. Tycker jag blir fel om man själv skulle börja ranka sig.
På ett sätt kan man ju säga att du delvis ibland hamnar i skuggan av Zlatan. Hur var det liksom att både i Malmö, han försvann ut, landslaget var ju han given, inte du och så.
Just med Zlatan har aldrig varit några problem. Han har bara varit en inspiration. Bara ett år äldre, men ändå gått liksom samma väg. Och man har alltid varit bakom honom, men man har alltid sett att han har gett en tro till en själv att allting är möjligt. Så att han har öppnat dörrar just mentalt. Jag gick till Ajax efter han lämnade, då gick han till Juventus liksom, och sen gick jag till Bremen. Men sen, det är klart att han har haft en helt annan växling i sin karriär, men han har ju ändå öppnat dörrarna mentalt att allting är möjligt för att komma från Malmö liksom.
Hur ser du på att han som 40-åring i princip fortfarande håller på?
Ja, det är helt otroligt. Ja. Det är väl som hela världen egentligen pratar om hur att det inte ska vara möjligt, så det är helt galet imponerande.
Hur är din relation kring det att han gick in i Hammarby och liksom statyn och allt det som ju är känsligt i denna stad där vi träffades?
Mm. Nej, men det är som jag sa direkt när det hände liksom, att det är egentligen bara en sorg. Malmö FF, jag tror alla supportrar och alltihopa, det är klart att det uttrycker sig som ilska, men jag tror det handlar i grund och botten mest om sorg över att man har sett Zlatan som är en MFF-figur och en som har visat Malmö FF för världen i alla klubbar han har varit i liksom, och gör mål för Barcelona, så är det liksom Malmö-killen som har gjort mål, så det är väl klart det är väl det som har var tyngst för folk.
Jättebra. Stort tack.
Tack själv.
Podden är producerad av Anton Toft och mig och klippt av Daniel Eriksson. Och givetvis vill vi ha era synpunkter och tankar. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det ju Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.